är vi tacksamma för att äntligen kunna genomföra vår årssammankomst, Lutherstiftelsens årssammankomst, som sen kommer att följas av Skripturas årsmöte. Och vi är också tacksamma över att kunna ha vår samling här i Immanuelkyrkan, som på grund av de rådande omständigheterna vi bedömde att det skulle vara ännu mer, så att säga, riskfritt på grund av det som nu är för handen i samhället med pandemin och så. Vi kommer att inleda som brukligt där med en gudstjänst som biskop Roland Gustafsson kommer att leda. Och sen följer ju programmet så som det står på vår årsskrift. Vi inleder med att sjunga psalm 168.
Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus har skänkt oss ditt levande ord, lär oss att med ansvar bruka den frihet du ger oss, så att vi med ord och gärningar alltid prisar och lovar ditt heliga namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gångna söndagen firade vi 12:e söndagen efter trefaldighet med temat frihet i Kristus. Jag har valt att stanna inför en av de alternativa texterna för den söndagen, episteltexten för första årgången. Och den är hämtad ifrån andra Korintherbrevets 3:e kapitel, verserna 4-8 och 17-18. Låt oss stå upp och lyssna till Herrens ord. Aposteln skriver: En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet skall då inte andens ämbete ha? Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nåd vara med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Andra Korintherbrevet handlar i stor utsträckning om det nya förbundets tjänst. Det har vi antydningar om också i denna text vi har läst. Någon har kallat det här brevet och den här tjänsten för den härliga tjänsten. Den härliga tjänsten. I kapitel 2 så riktar aposteln sitt tack till Gud och skriver: som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Kristi kyrka träder fram i segertåg. För det mänskliga ögat beskrivs emellertid inte denna tjänst som alltför enkel och tilltalande. Tvärtom. Aposteln är exempel på detta. Utsatt för förtal och lidande. Här är ett par märkliga avsnitt i detta brev där Paulus säger om vad han har fått genomleva. Och det är kors och svårigheter. Och det gör han för evangeliets skull. Vi får dela apostelns inre liv, kan man säga, hans glädje och sorg, hans förhoppningar och besvikelser. Men det är en härlig tjänst, mitt under korsets fana, i kraft av uppdragsgivaren, Herren Jesus Kristus, han som är missionens herre, som har gett kallelsen och uppdraget. Han står bakom och ger mandat. Han ger kraft och frimodighet. Aposteln är Jesu Kristi slav, tjänare, vittne. Det är Guds uppdrag som förverkligas genom aposteln. Budskapet från den text vi har läst kan sammanfattas kortfattat med det profeten Sakarja uttrycker. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Vi ska denna stund se något på detta utifrån tre punkter, vilket både vår text och skriften i sin helhet undervisar om, det vi kan kalla för förmåga eller skicklighet. Den första punkten, den förlorade förmågan att vara bunden i synden. Den andra talar om en ny förmåga, friheten i Kristus. Och den tredje, fri, skickad och bunden till tjänst. Först något om den förlorade förmågan, bunden i synden. Gud såg att det var gott. Dessa ord upprepas flera gånger i första Moseboks första kapitel, skapelsekapitlet. En evig Gud, omätlig i makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allt, både synligt och osynligt, konstaterar att allt var gott. Vilken underbar situation och relation det måste ha varit mellan Gud och skapelsen. Och detta finns inbyggt i varje människas längtan och strävan. Hoppet om en längtan efter en fullkomlighet. Den har en gång funnits i full mått, fullt mått. Innan synden kom in i världen så var allt verkligen gott. Historien vittnar av sig själv om ondskan i världen som träder in på grund av fallet i synd. Och det är en tragisk historia in till denna dag. Och vi märker det i nyhetsförmedlingen dagligen, eller hur? Tragiska nyheter dominerar. Visst är det märkligt att vi inte har fått bukt med den under alla dessa århundraden. Att människan inte har blivit bättre. Det ville vi ju så gärna bli. Erfarenheterna borde ha lärt oss en hel del och fått den att kulminera, tycker man. Varför tilltar dessutom ondskan i folklivet och i den enskilde situation? Det blir ju värre och värre. Och det skulle ju bli bättre och bättre. Ja, Guds ord vittnar om vad fallet i synd har ställt till med, dessvärre. Från att ha varit Gud tillvända så har vi blivit Gud frånvända. Och det som i verkligheten är gott, det kallar vi ont och omvänt. Kompassen är ödelagd. Detta är den förlorade förmågan, skickligheten. Vi, du och jag, vi har fötts in i världen, inte som Guds vänner utan som hans fiender. Arvsynden är ett faktum som visar sig i verksynd. Bekännelseskrifterna säger alla människor föds med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Denna ärvda sjukdom, denna ärvda skada är verkligen synd som fördömer och även nu medför den eviga döden för alla de som inte blir födda på nytt genom dopet och den heliga ande. Vi bär på i tankar, ord och gärningar sådant som vi inte riktigt vet hur vi ska tackla. Vi försöker ofta täcka över det. Lägga på locket, så att säga. Försvara oss och finna ursäkter. Man kan lyckas rätt bra, både inför sig själv och inför människor. Men problemet inför en allvetande och helig Gud kvarstår. Allt är ju blottat och uppenbart för honom, och inför honom måste jag stå till svars. I Romarbrevet så brottas Paulus med detta, och det gör han ju som pånyttfödd, som kristen, med den nya och den gamla naturen, människan. Och när han ser på sig själv och det han bär på, så säger han: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Känner du igen den paradoxen också i ditt liv? Bunden i synden, det är den fallna människans situation. Utan valmöjligheter, utan kapacitet, skicklighet att förändra sin situation. Jo, det finns en möjlighet, och det är förmågan att leva i synd. Det är den naturliga människans situation. Så tragiskt är det. Så allvarligt är det. Det medför den eviga döden för alla de som inte blir födda på nytt genom dopet och den heliga ande, läste vi från den augsburgska bekännelsen. Nu handlar inte detta om intelligens och förmåga att ta till sig kunskap. Paulus är ju själv ett lysande exempel på detta. Han måste ha varit en mycket begåvad man med bästa tänkbara akademiska utbildning i sin samtid. I Filipperbrevet redogör han för sitt CV. Men det handlar om en livsattityd, en livsinriktning. Han talar om sitt förra liv och sitt nuvarande liv, sitt nya liv. Och han säger: om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer. Mänskligt sett så var Paulus den kompletta personen, farisé. Och så räknar han upp sina kvalifikationer. Framförallt detta sitt religiösa liv som just farisé. Efter mötet med den uppståndne, den där dramatiska händelsen som Paulus på vägen till Damaskus får uppleva, så konstaterar han om sitt gamla liv: allt det som var en vinst för mig, det räknar jag som nu som förlust. Jag räknade som avskräde. Ordet är ännu värre än så. Det talar om dynga, avföring egentligen. Att vara under lagen, bunden i synden, är en fruktansvärd träldom. I Romarbrevet så säger aposteln: fridens väg känner det inte. Den förlorade förmågan, vi har väl insett och erkänt den. Är du överens med Paulus när han säger: inte så att vi av oss själva skulle tänka ut något på egen hand. Oftast behöver Gud arbeta länge och med stort tålamod genom ordet under den heliga andes själavårdande ledning, för att detta ska vara en insikt hos oss och också en bekännelse. Självkännedom talar vi om. Anden överbevisar om synd. Det är behövligt, det är nödvändigt. Om inte så får ske, så uppstår aldrig något behov av det glada budskapet, evangeliet. Så långt den första punkten om den förlorade förmågan, bunden i synden. För det andra, en ny förmåga, friheten i Kristus. Gud vare tack. Det finns en ny förmåga, skicklighet, kapacitet. Inte baserat på mänskliga aktiviteter, utan det kommer från Gud. Försoningens tjänst är i centrum också i detta brev, inte minst i det femte kapitlet. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv och tillräknar inte längre dem oss våra synder. Och där betonas det: allt kommer från Gud. Det är den färdriktningen ovanifrån och ner till oss, och inte detta att vi bygger något på egen hand. Det är värdelöst. Allt sammans kommer från Gud. En ny förmåga i honom, i Kristus. Det är den uppenbarade hemligheten om Jesus Kristus, Guds son. Han, sann Gud, som blev sann människa lik oss. Född av jungfrun Maria, som blev pinad, korsfäst, död och begraven för att han skulle försona Fadern med oss och bli ett offer. Inte bara för arvsynden utan även för människornas alla verksynder. Han nedsteg också till dödsriket och uppstod verkligen igen på tredje dagen. Han uppsteg till himlen, sitter på Faderns högra sida och regerar till evig tid och härskar över allt skapat. Han har också sänt den heliga ande, hjälparen, för att helga oss och åt oss förmedla denna frälsningens underbara gåva. Uteslutande av nåd, utan förtjänst eller värdighet för Jesu Kristi skull. Det är en ny förmåga det. Frihet i Kristus. Vi som inte har förmåga att bli rättfärdiga inför Gud genom egna krafter, meriter och gärningar. Vi förklaras rättfärdiga för Jesu Kristi skull genom tron alena, utan lagens gärningar. När vi tror och blir tagna till nåder och vi får del av syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. I Filipperbrevets tredje kapitel så talade Paulus om sitt gamla liv och sitt nya liv. Och där har han en underbar bekännelse vad det nya livet kännetecknas av. Skräpet det vill jag lämna bakom mig, mitt eget. Och så har han en målsättning, att vinna Kristus. Vara funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer genom lagen. Utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud. Genom tron. Allt sammans kommer från Gud. Detta är friheten i Kristus som förmedlas till syndare. Till sådana som dig och mig. Ja, du har hört det förut, men du får höra det igen. Idag igen. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria, säger Jesus. Får vi ta det på allvar idag igen? Ja. Gud vare tack. Genom evangeliet får du vara förvissad om att du är friköpt från allt det som tynger ditt samvete. Här och nu. Din brist, din oförmåga. Din synd. Allt detta tog Jesus, din frälsare, på sig. När han utlämnades för dina synders skull. Och när han uppstod för din rättfärdiggörelses skull. Vem du än är, vad du än har ställt till med, du vet vad du bär på. Jag vet vad jag bär på. Och Gud vet allt. Och känner allt. Så ska du ändå få höra och veta att Jesus så helt och fullt har tagit sig an din sak inför Gud. Att du just nu, i Jesus Kristus din frälsare, får stå helig, ren, ostrafflig inför honom. Välkommen ut i friheten, säger Kristus, din frälsare. Och i Galaterbrevet 5 så uppmuntrar Paulus och säger: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Och därför kan vi med glädje och tacksamhet får stämma in i denna Petrus bekännelse som finns i vår text. Inte att vi av oss själva skulle ha kunnat tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Vår förmåga kommer från Gud. Allt kommer från honom. Han har gjort oss dugliga, kapabla och så vidare. Det är den nya förmågan det. Friheten i Kristus. Så får jag lägga punkt 1 bakom mig med allt vad det innebär och vila i punkt 2, den nya förmågan, friheten i Kristus. Och för det tredje och sista, fri, skickad och bunden till tjänst. Aposteln säger: han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Detta textsammanhang används ofta på ett felaktigt sätt, ett svärmiskt sätt, rycks loss från sitt bibliska sammanhang. Och bibelkritiker använder det just mot dem som vill hävda Bibelns auktoritet och ofelbarhet. Man säger att det är inte bokstaven, bibelordet i sig, som är det viktiga, utan tolkningen, upplevelsen, och så sätter man till anden där då. Ja, så säger man. Du känner nog igen detta. Denna moderna kristendom får sitt utlopp i kontextuell bibeltolkning och teologi. Där inte Gud är i centrum, utan det förflyttas ner till människans marknadsplats. Typiskt för rätt många år sedan så kom ett dokument till Svenska kyrkans kyrkomöte med rubriken "Demokratin är en successiv gudsuppenbarelse". Det vi tycker och tänker, det vi beslutar om, det utgör den kristna tron. Nej, säger aposteln. Så är det inte. Det sker alltså en förskjutning från att Gud har talat till att folket talar, menar och anser och tycker. Här går skiljelinjen mellan den sanna kyrkan och den falska kyrkan. Guds ord ger inte utrymme för en sån godtycklig tolkning. Det talas i vår text om två olika förbund. Bokstaven, vilket är lagförbundet som Gud gav genom Moses. Det kännetecknas av bud och förbud. Du skall och du skall inte. Guds helighet klargörs. Och så för det andra talas det om anden, löftets förbund, och det är evangelium. Lag och evangelium. Och i Galaterbrevets 3 så redogör Paulus kort och koncist om detta rent kronologiskt, om löftets förbund och lagets förbund, och turordningen tar han fram som en pedagogisk modell. Löftets förbund går före lagförbundet, det är hans poäng. Löftets förbund gavs åt Abraham och lagförbundet åt Moses. Och i Galaterbrevet står det var inte mindre än 430 år mellan dem. Löftet föregick lagen. Och det är den verkliga poängen. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett lagarkraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare. Löftet gavs före lagen. Lagen gavs för att bli en övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro och inte av gärningar. Det är tänkvärt när vi studerar Gamla testamentet och tittar på dessa lagförbunden och lär oss av apostelns pedagogik med den goda kronologiska ordningen. Löftet går före lagen, och lagen är en tjänare åt evangeliet under Guds andes ledning. Fri, skickad och bunden till tjänst. Friheten i Kristus gör att Guds folk kallas också till tjänst. Paulus använder ordet slav, men det är ju så. Det går att vara bra att vara slav om man har en god herre. Och så är det med Kristus. Han är en god herre. Honom får jag följa, honom får jag tjäna i stort och smått. Fri, skickad och bunden till tjänst. Martin Luther har en klassisk formulering som detta, som hjälper oss att se liksom på Guds förhållandet och sen vardagen. Han säger: en kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdåning. Friheten i Kristus. Jag får vara ett Guds barn. Och så fortsätter aposteln: en kristen människa är en tjänstvillig tjänare åt allting och var man underdånig. De två parametrarna får en kristen ha med sig i sin vardag. I Kristus fri, frälst, förklarad rättfärdig, helig, ren, ostrafflig. Inte i mig själv, men i honom, min frälsare. Tack att detta är faktum också idag. Och så kommer den andra sidan att stå till förfogande. Tjänstvillig tjänare åt allting Och var man underdåning? Här är det inte fråga om att vara herre utan att vara tjänare. Finns det något mer jag kan få hjälpa till med efter jag har slitit ut mig i kyrkan? Ungefär där är den rätta tjänarmentaliteten. Välkommen att vara med i detta program, kära vänner. I Kristus fri, i vardagen, ständigt till förfogande som Kristi medarbetare och min medmänniska till hjälp. I Kristus fullkomligt fri och samtidigt skickad och bunden i hans tjänst. Vi lyssnar igen till apostlens ord. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och så summerar vi de tre punkterna. För det första om den förlorade förmågan, bunden i synden. För det andra den nya förmågan, friheten i Kristus. Och för det tredje fri, skickad och bunden till tjänst. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord trösta, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så sjunger vi nästa psalm. Låt oss tacka och be. Allsmäktige och barmhärtige Gud, verka med ditt ord att vi varje dag växer till i din gemenskap. Lär oss allt bättre känna och tillbedja dig. Hjälp oss till rätt tro och lydnad och bevara oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga och Gud din församling och ena alla trogna och gör oss fasta i tron och uthålliga i kärleken. Denna dag tackar vi särskilt för Lutherstiftelsens och litteraturmissionens skripturas arbete. För de gångna åren, för din trofasthet till oss i uppdraget. Kom till oss också denna dag och led oss, du gode heliga ande, i våra överläggningar. I vår fortsatta gemenskap. Och Herre, gå före och med oss också i framtiden. Så många dagar, månader och år som du ser att vi har framför oss. Du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Det tackar vi för. Kom med din tröst och kraft till alla som lider förföljelse för ditt namns skull. Led och bevara dem som styr vårt land och välsigna vårt arbete. Hjälp och trösta alla lidande, upprätta de som har fallit och kalla åter det förvillade. Tänk inte på våra synder utan förbarma dig över oss för Jesu Kristi skull. Ge oss nåd att väl sluta vår vandring och när tiden är inne få gå in i det eviga livet. Hör oss när vi så ber den bön du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.